Ska vi stå upp tillsammans när jag läser den bibeltext som är utgångspunkt för predikan. Den kommer upp här på bildskärmen. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Herre Jesus, tack för att vi får vara samlade till gudstjänst. Tack för att vi får sjunga till din ära. Vi får lyssna till sånger och vi får välsigna våra barn och vi får känna gemenskap och glädje. Men framför allt så får vi öppna ditt ord. Och så får vi fundera på vad ditt ord har att säga till oss idag. Just i den situation som vi befinner oss, som enskilda och som församling. Jag ber helige ande att du skulle tala till oss idag. Låt oss höra det just jag behöver höra. Om det ber jag. Amen. Varsågoda och sitt. Under några somrar när jag var liten så hade vi i familjen sommarbarn ifrån stan. Hemma hos oss där ute på landsbygden. Jag minns speciellt en kille, han var ifrån Sandviken. För oss var ju det stan. Och han var hos oss ett par somrar i följd i alla fall. Per som han hette och jag. Vi var lika gamla. Vi hade väldigt, väldigt roligt tillsammans. Den sommaren när jag fyllde 7 år så hade jag precis fått en ny cykel i födelsedagspresent. Per och jag skulle meka med min hoj. Och när man mekar med en hoj så är det ju standard att pumpa däcken. Det visste vi. Med barnets logik så tar Per en rätt så lång pinne och så petar han in den mellan ekrarna och liksom häver pinnen upp och ner för att låtsas pumpa däcket. Jag mitt nöt ska givetvis titta efter om det här däcket blir ordentligt pumpat. Sticker dit ansiktet och så händer det plötsligt det som inte ska hända. Pinnen sprätter rätt upp i ögat. Inte bara så där lite lagom, utan en bit rakt in i ögat. Schlapp, låter det. Jag har inga direkta minnesbilder av vad som hände sen. Men det var full fart i sjukhuset. Och det blev ambulans till Hudiksvall och ögonspecialisten. Jag hade säkert ont, jag var säkert rädd, jag grät säkert. Av det minns jag ingenting. Men jag minns desto starkare den plåga som följde efter det här. Under 10 veckor skrev jag först när jag förberedde det där. Men så ringde jag igår kväll sent till min pappa för att kolla fakta. Och det visade sig bara vara 3 veckor. Men det kändes som 10 veckor. Så hade jag en lapp för ögat. Och var tvungen att ligga ner på rygg. Jag var tvungen att hålla mig helt still. Och som 7-årig kille så finns det enklare saker. Så varje dag så bar pappa mig ut i trädgården och la mig på en filt under äppelträdet och där fick jag ligga. Och sen så bar han mig in och så fick jag ligga och titta på tv och så bar han mig. Alltså, jag fick inte röra mig. Konsekvensen av det här blev ett brytningsfel som sen visade sig växa bort när jag blev vuxen. Det är jag tacksam för och jag är än idag väldigt tacksam för ögonspecialisten i Hudik. Våra ögon är en enorm uppfinning. Jag har läst någonstans att ögat består av 130 miljoner synceller, ett enda öga, som tar emot och som skapar bilder. 70% av kroppens samtliga sinnesceller finns i ögats näthinna, allt enligt Sankt Eriks ögonsjukhus. De vet lite mer om ögon än vad jag gör. 70% bara i näthinnan. Har jag ingenting annat att vara tacksam för den här söndagen, ingenting annat, så kan jag påminna mig om att jag faktiskt kan se. Och vilket under i sig det är. Av alla de namn som finns i Bibeln på Gud, så är ett av de allra vackraste myntat utav en slavflicka. Ni kanske känner till den här berättelsen om hur Abraham och hans hustru desperat försöker få barn utan någon som helst framgång. Gud hade ju lovat dem med ed ett barn. Men åldern kommer och ingenting tycks hända. Var var Gud nu? Så Abraham och Sara gör det som tusentals andra gjort. De försöker ta Guds sak i sina egna händer. Händer det ingenting så ser jag till att någonting händer. Så Abraham, han ligger med Saras egyptiska slavflicka Hagar, så blir med barn. Men avundsjukan in i den här något komplexa familjesituationen uppstår. Och Sara bestraffar Hagar som sen rymmer ut i öknen. Men då letar Gud upp henne där ute i den öken som hon ju på flera plan befann sig i. Och ger henne sina löften. Så läser vi första Mosebok 16 och 13. Hagar gav Herren som hade talat till henne ett namn. Du är seendets Gud. Seendets Gud. Den Gud som ser oss. Att bli sedd, det är en mänsklig drift. Någon ska se mig. Alla vill vi bli sedda. En kompis till mig fick i vuxen ålder stanna till, bromsa sitt eget liv och på något sätt inse att hela hennes livsprestationer och hennes försök att jaga efter bra betyg, en fin karriär och väluppfostrade barn grundade sig i någon slags djup längtan efter att bli sedd av den pappa som aldrig såg henne. Jag vill bli sedd. Du vill bli sedd. Alla vill vi bli sedda. Och här har ju synden ställt till det för oss ordentligt. Vi minns Satans onda trick redan i syndafallet. Hans taktik var ju aldrig att försöka motbevisa det Gud har sagt. Alltså det här insåg den onde själv var ett omöjligt uppdrag att motbevisa det Gud har sagt. Så istället för att säga emot så fyller han människan med osäkerhet. Har Gud verkligen sagt? Det är ju så ormen gör. Har Gud verkligen sagt? Bibeln säger att det är en som ser på oss med en ogrumlad blick. Har Gud verkligen sagt? Bibeln säger att mitt djupaste värde som människa grundar sig i själva det faktum att jag är skapad. Har Gud verkligen sagt? Bibeln säger att skaparen blir fylld av glädje när han ser oss. Har Gud verkligen sagt? Och så handlar så mycket om våra liv, om att bli sedda och känna oss sedda. Med en ondes fråga ständigt ekandes i våra bakhuvuden. Har Gud verkligen sagt? Ja, Gud har ju verkligen sagt. Och storheten när Gud säger någonting är att hans ord har makt att skapa. Alltså bli elefant, säger Gud i skapelsen. Och det blir en elefant. Guds ord skapar verkligen någonting i mig. Det är bland annat därför som vi varenda söndag med stor envishet bjuder fram till förbön här i vår kyrka. Det är därför förbönen är så viktig. När någon lägger händerna på mig och uttalar Guds ord in i mitt liv. Det ord som vi tror skapar. Det ord som vi tror förändrar. Jag tänker ibland kring förbönen. Skulle det kunna vara för någon annan än mig? Det måste ju vara för mig. Kan det bara gälla andra? Och kanske vågar vi ibland inte ta stegen till förbönens plats. För har Gud verkligen sagt? Jag satt för ett tag sedan nu i samtal hos min vägledare för att bolla livet lite grann. Och mitt i samtalet så hör jag mig själv säga någonting högst egoistiskt. Och om man skärskådar det jag sa, fullkomligt osympatiskt. I alla fall för att komma ifrån en pastor. Och som svar på den kommentaren så säger min vägledare ingenting. Han bara tittar mig i ögonen. Och hans ögon säger precis allt. Jag menar, hade han liksom försökt med ord så hade jag säkert börjat försvara mig. Jag hade hittat vägar för att förklara mitt eget beteende och försöka göra plumpheten mindre plump. Men tystnaden och ögonens språk hindrade effektivt just den möjligheten. Och de där ögonen har på något sätt förföljt mig sedan dess. För man lär ju sig ganska snart att tyda en människa genom dennes ögon. Alltså där hemma ser jag ögonblickligen på Mias ögon om jag sagt eller gjort någonting som hon inte tycker om. Och våra ögon kan så enkelt kommunicera rädsla, glädje, upphetsning, lögner, trötthet eller vad du nu vill. Men ögonen inte bara avslöjar vad som finns i en människas inre. Ögonen är ju någon slags tvåvägskommunikatörer. De påverkar ju också vad som kommer att finnas i en människas inre. Dels finns den fullkomligt självklara följden av att de tv-program jag ser på, de böcker jag läser, de internetsidor jag surfar in på påverkar mig. Sätter bilder i mitt inre. Självfallet. Men ögonen ger också mitt kristna liv sitt djupaste innehåll. Kroppens lampa är ögat, säger Jesus. Kroppens lampa är ögat. När Jesus talar om det ogrumlade ögat så kunde det ordagrant översättas utan väck. Alltså det betecknar någonting som är öppet och klart. Någonting som fungerar som det ska. Och jag tänker att den omgivande texten i Matteus, som du kan läsa när du kommer hem om du vill, hjälper mig att förstå vad Jesus egentligen säger. Strax innan så talar Jesus om att inte samla skatter på jorden. Och direkt efter så talar han om mammon och om att vi bara kan tjäna en enda herre. Det hela handlar om fokus. Det handlar om att se på människor med Jesu ögon. Och här så skulle vi kunna ta strutsen som ett gott exempel. Det visar sig nämligen, Micke, att ett enda av strutsens ögon är lika stor som strutsens hjärna. Jag hittade en till bild som jag gillade, jag var tvungen att ha med. Ett enda av strutsens ögon är lika stor som hans hjärna. Slutsatsen av det kanske kan bli att strutsen ser mer än den tänker. Jag vet inte om det finns någon logik i det här alls, men det låter fint, eller hur? Att se mer än vi tänker. Och tänk om det här kunde gälla mig som kristen. Att se först och störst. För vår kyrka förvandlas ju, eller riskerar ju att förvandlas till att bli en modern tänkare som kan formulera smarta och imponerande verksamhetsplaner och handlingsprogram. Det är så mycket lättare att formulera än att leva. Det är så mycket lättare att drömma om framtidens kyrka än att börja förverkliga drömmen. Det är så mycket lättare att tala om en kalasbra söndagsskola än att själv bidra till att vi får den. Det är så mycket lättare att önska sig kyrkkaffe varje söndag här i vår kyrka än att själv anmäla sig för att hjälpa till. Och som församling kan vi arbeta i tiotals år med att fundera på vilken slags kyrklig gemenskap vill vi vara. Istället för att börja ta stegen för att bli den. Allt hjärnarbete till ingen nytta alls. Jag skulle vilja säga, låt oss bli mer lik strutsen. Jag ber om det. Herre, hjälp mig, förbarma dig. En av mina stora idoler, trots att han är dansk, är 1800-talsfilosofen Søren Kierkegaard. Han har sagt så här. Saken är ganska enkel. Det är mycket lätt att förstå Bibeln. Men vi kristna är en hop listiga bedragare. Vi låtsas inte kunna förstå den. Eftersom vi mycket väl vet att i den stund vi förstår blir vi tvungna att leva som Bibeln lär. Ta vilket ord som helst i Nya testamentet och glöm allt utom att lova dig själv att du ska omsätta det i handling. Alltså, vad händer om jag tar Kierkegaards ord på allvar? När vi pastorer i ABC-län, pingstpastorer, hade bönedag nu för ett par veckor sedan, så bad vi för varandras behov. En församling fick gå fram och så presentera den församlingens behov, och så kom nästa församling och bad för dem, och de som just hade bett fick sen lägga fram sina behov, och så bad vi så för varandra. Och när frågan kom till Södertälje och våra behov som församling, helt oförberedd, jag visste ju inte att det här skulle hända, så sa jag: ni måste be för oss i Södertälje. För allt för länge har vi funderat inåt. Så vi är duktiga på strukturer och organisation. Vi gör dugliga gudstjänster och en bra konfirmation. Men min fråga är ju, sa jag, om Södertälje pingstförsamling skulle upphöra, skulle det ens märkas i stan? Skulle det bli ett tomrum i Södertälje stad, eller skulle ingen ens märka att vi har försvunnit? Skulle ingen sakna oss? Alltså, hur hjälper vi människor? Människor i Södertälje som håller på att gå under på grund av att deras ögon är grumlade. När man ser till framgång, karriär, prylar och pengar, då blir ju det ljus man bär inom sig grumlat. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret, säger Jesus. Människor lever i ett djupt mörker och längtar efter att ögon som förmedlar ljus ska se dem. Och ska vi bli en kyrka som förändrar Södertälje, så hänger det på mig. Och det hänger på dig. Det hänger inte på styrelsen. Inte på de anställda. Det hänger inte på ungdomarna. Det hänger på dig. Och det hänger på mig. Om jag så är ung, anställd eller medlem av styrelsen eller ingenting av det, så hänger det på mig. Den oerhörde Dietrich Bonhoeffer har sagt om den kristna gemenskapen. Och när man predikar ska man inte gödsla citat runt omkring sig, men det här var för bra för att låta bli. Så här har han sagt om den kristna gemenskapen: de människor som älskar sin dröm om gemenskap kommer att förstöra gemenskapen. Men den person som älskar människor i sin närhet kommer att skapa gemenskap. Och låt det hänga kvar en stund, Micke. Kanske räcker det som församlingsmanifest. Kanske räcker det som verksamhetsplan. Vi kan ha församlingsmöten när vi försöker planera den perfekta församlingen och den perfekta församlingens perfekta teologi, och det slutar varje gång med att vi blir oense. Eller också kan vi älska varandra och människor runt omkring oss och oförbehållslöst, och så får vi den perfekta församlingen. Alltså, hur ser vi på varandra? Är de andra i bänkarna runt omkring dig hinder för den perfekta församlingen? Eller kanske är det din syn på grannen i bänken som är hindret? När Jesus går hårt åt fariseerna, för det gör han ju, och de skriftlärda, beror det inte på att de har fel i en del viktiga teologiska spörsmål. Det beror inte på att de har andra sätt att organisera församlingen än Jesus. Det beror på en sak, och en sak alena. De såg inte på människor med Jesu ögon. Istället, säger Bibeln, lägger de bördor och binder människor och letar flisor i andras ögon utan att se stocken i sitt eget. Det är det som gör Jesus så rasande. Och vår kallelse är att se på människor med Jesu ögon. Kallelsen är inte svårare än så. Men den är precis så enormt svår och utmanande. Det är så lätt att låta skygglapparna sitta kvar istället för att se med öppna ögon. För när såg vi senast behovet? Alltså det reella behovet. Inte det uppdiktade, inte det vi tror finns, inte det vi anar, utan det behov vi faktiskt ser med våra egna ögon. När såg vi det på allvar? När såg vi det och såg det, så att säga? När såg vi den fattige? När såg vi invandraren, den faderlöse och änkan? Och Gud måste åtminstone ge mig nåden att bli en seende kristen, en strutskristen som använder mina ögon på ett rätt sätt. När jag ser dubbelt så mycket, minst, mot vad jag tänker. Vi kristna har blivit mästare på att formulera oss. Men när de vackra orden inte korresponderar mot det liv som vi lever, så blir vi fattigare än någonsin. Ett sista citat, och det är Sven Lidman, den gode pingstpredikant, som var vassare än någon i vår tid törs vara. Så här formulerade han det. Ni förstår det, att man kan skriva en bok om försoningen, men själv vara oförsonlig och bitter och hatisk och flöda över av elakhet och hätskhet, så att det både stinker och stänker runt kring en, medan käften sprutar försoningsord och pennan avlar försoningsteorier. Men hela detta glapp mellan orden som vi har i vår kyrka och livet som vi lever, jag tror att detta glapp som vi lider av skapar en slags längtan inom oss. Visst har du den också? Längtan efter att få vara med i en kyrka som gör skillnad. När vi har Karl-Erik Sahlberg här på besök och han talar om Klara kyrka och deras verksamhet, så bränner det till i våra liv. Visst gör det? Vi känner alla spontant att en sån kyrka vill också jag vara med i. En sån påverkan på världen vill också jag bidra till. Men sen är risken att vi bara skänker några kronor till deras arbete och sen återgår vi till det normala. Eller kanske till det onormala. För hur var det med ögat och ljuset och det grumlande inre? Kanske är det normala sättet att vara en kristen det sätt när vi ser behoven. Vi ser dem. Sen kavlar vi upp våra armar och så gör vi någonting åt det. Inte av egen kraft, men för att Gud har talat i våra liv. Min kallelse som kristen till sist, det är att se på människor med Jesu ögon. Jesus såg på människor med samma mått, samma ögon, vem än han såg på. Han lyckades undvika bedömningen beroende på status, yrke eller framgång. Killen som sitter på bänken nere på gågatan och inleder en sluddrig konversation när du går förbi är lika mycket ett Jesu barn som du är. Och kvinnan som har sprungit förbi dig i lön och status på jobbet är lika mycket ett Jesu barn som du är. Och idolen som du ser upp till, som lyckas med det du inte har lyckats med, är ett Jesu barn lika mycket som du är. Invandraren som inte klarar språket speciellt bra är lika mycket ett Jesu barn som du är. Jag tror att det är möjligt att se andra med Guds ögon, om man ser Guds ögon i andra. Jag tror bara att det är möjligt att se andra med Guds ögon, om man ser Guds ögon i andra. Alla ögon du möter är Jesu ögon. Glöm aldrig det. Hur hanterar jag de ögonen, skulle Gud verkligen ha sagt? Lyssna. Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa mina minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Gud har verkligen sagt. Låt oss be. Herre Jesus, tack för att du vill hjälpa oss. Tack för att du vill hjälpa mig att ha ögon som ser och verkligen ser. Och hjälp mig att se dina ögon i alla de människor som finns runt omkring mig. Tack för att dina ögon finns hos de människor som jag har allra svårast för. Tack för att dina ögon finns i de människor som ständigt retar upp mig. Som alltid gör livet besvärligt och jobbigt. Därför att dina ögon finns i våra barn som vi har välsignat här idag. Därför att dina ögon finns i alla kunder som vi har på second hand. Varenda en som går upp på vårt café. Alla som kommer till vår öppna förskola. Alla som finns med på våra gudstjänster. Herre, hjälp oss att se med dina ögon. Herre, hjälp oss att se med dina ögon så att ljuset inom oss verkligen är ljust. Det vill jag be. Den enda som kan göra det undret är du, Herre. Och därför bjuder vi dig hit till oss den här förmiddagen att göra det undret. Amen.